Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i Kulturpoddens sommarserie om våra sinnen. Idag ska vi ägna oss åt verk som både doftar och stinker. Och vi är den här gången jag, Silja Sahlgren Fortstad, Marit Lindqvist och Thomas Jansson. Och vi jobbar alla som kulturredaktörer på Svenska Yle. Och när det gäller sinnen som till exempel hörsel och smak så har det visat sig vara ganska lätt att komma fram till en hel mängd olika konstverk som man kan associera till när man talar om de här sinnena. Men när det gäller luktsinne så har det faktiskt visat sig vara jättemycket svårare att automatiskt kunna associera till något enskilt verk. Och då undrar jag, vad tror ni att det här beror på?
Ja, vad ska vi svara på den frågan? Ja, nej, jag tänkte det att alltså jag läste en artikel ganska nyligen som handlade om det här med hur man värderar olika sinnen. Och då hade det visat sig att redan i antikens Grekland så värderar man till exempel synsinnet väldigt högt, medan luktsinnet ansågs vara ganska lågt stående. Och Hans Ruin, som är professor i filosofi, eller var professor i filosofi, så han har bland annat konstaterat att lukten framställs som det minst väsentliga och det lägst skattade av människans sinnen. Det primitiva luktar sig fram medan det högt stående eller civiliserade möter världen med synen. Så det kan ju ha att göra med det, att man faktiskt har värderat det här med lukt väldigt lågt.
För mig personligen så är det ju hörseln och synen förstås som har varit gett mig de största konstupplevelserna. Sen det här med både smak och lukt och doft är för mig hamnar i skymundan av olika orsaker, framförallt eftersom jag har räknat ut senare att det måste hänga ihop med en ruffig hjärnskakning jag fick som 13-åring och att jag efter det fick starkt nedsatt både doft och smaksinne. Så det, för min egen personliga del handlar det säkert mycket om det att jag helt enkelt inte får några starka upplevelser överhuvudtaget vad gäller doften.
Nå igen, det här har ju varit ett sånt år när man har diskuterat både lukt och smaksinne jättemycket i och med att det då är en följdverkning av coronan att man blir av med de sinnena eller att de åtminstone är starkt nedsatta under lång tid. Och jag hör själv till dem som nu har drabbats av det. Och jag har aldrig reflekterat egentligen över mitt luktsinne förrän det plötsligt då inte fanns där som det brukar. Och det har kanske inte varit så mycket det att man reflekterar över hur man beskriver hur saker doftar eller att man tänker hemskt mycket på det. Men jag har reflekterat nu över det här att man använder det praktiskt ganska mycket ändå. Att jag menar, om man tar ut någonting ur kylskåpet att kunna avgöra att är den här maten okej? Har mjölken möjligen surna när den effekten uteblir? Och sen har jag också ibland funderat sådär att ja, men tänk om det börjar brinna. Att om inte man känner den där luften av rök, att vad gör man då? Och då har jag börjat fundera lite mer på det här att luktsinne ändå är någonting som finns där hela tiden men som man kanske inte fäster så mycket uppmärksamhet vid. Och samtidigt tycker jag ju att man nog i berättande använder det en hel del. Och jag menar just det här med parfym i koppling till kvinnor har ju en sån här magisk nästan effekt i mycket berättande att man förknippar vissa människor med vissa dofter och så här och hur man beskriver doftintryck. Och sen när jag tänker på Nordic Noir-genren som i tv-seriesammanhang till exempel att de här scenerna med hundar som går omkring för att nosa fram offer i naturen är en sån här bild som är jätteväl etablerad och som man använder väldigt starkt. Och det här med just hundar, det vet jag att du Thomas talar om när vi talar om luktsinne här i något skede, just att för att du har haft en hund så har du den vägen haft en koppling till att hur viktigt det är.
Jag har ju upplevt och sett att det finns sådana som lever väldigt mycket med doften. Så, det där. Så intellektuellt också vad gäller filmer så där man ser att doften spelar en viktig roll hos karaktärerna som de här som har förlorat en älskade och sover med ett klädesplagg kring näsan så kan jag ju jag kan som inte känna med den här situationen, men intellektuellt kan jag känna med den här situationen, för jag förstår ju vad allt det här kan betyda. Annars tänker jag ju att det är just som du Silja sa med de här farliga situationerna som dofter eller luktsinne är viktigt. Jag har faktiskt en upplevelse där. Det var helt praktiskt att ha jättenedsatt luktsinne, nämligen då vi hade ett nyfött barn och på den tiden hade vi sådana tygblöjor som skulle tvättas upp. Och det, jag var ju den som fick köta de här kackablöjturerna, för det där, det var inte så obehagligt som det var för min sambo. Så det kan vara en fördel ibland också.
Vad fint. Här kommer vi då automatiskt ganska fint in på det ena konstverk som vi nu då ändå har kunnat enas om att automatiskt träda fram som ett sånt som man måste diskutera om man talar om luktsinne, och det är Patrik Süskinds roman Parfymen, som också har filmatiserats och som har blivit på något sätt en sån som automatiskt dyker upp när man ska tala om luktsinnet. Skulle du till exempel, Thomas, kunna redogöra för vad själva handlingen kretsar kring i den berättelsen?
När det utspelar sig i Frankrike på 1700-talet, där ett barn föds på platsen som sägs ha Europas värsta stank, det vill säga på Fisktorget i Paris. Det är en mamma som har fött en bunt barn där tidigare och alla har dött, men just det här barnet på något sätt bestämmer sig för att jag vill leva i den här världen och drar sitt första andetag och får förstås från första stund att känna doftens makt och styrka bland denna vidriga stank. Så växer han upp egentligen utan språk. Det är dofterna som blir hans språk. Han vill kunna känna igen alla dofter, han vill äga alla dofter, han vill lära sig konservera dofter. Och så via många omvägar kommer han sen in i parfymens värld. För han kan ju alla dofter. Som en musiker kan alla toner och kan höra hur alla ackord är uppbyggda, så kan han urskilja alla dofter och kan analysera parfymers konsistens. Och så börjar han jaga den optimala doften, den som är starkare än pengar och skräck och död, som det sägs i den här historien. En stor del av berättelsen är förstås att på vägen dit så mördar han en rad unga kvinnor vars dofter han vill komma åt. Så det är en ganska obehaglig film, både vad gäller hans sätt att söka den optimala doften och överhuvudtaget miljöerna som beskrivs. Sen ska jag inte berätta hur det slutar.
Du Marit, du har läst den som bok. Hur fungerar det där att skapa de här bilderna av huvudkaraktärens doftvärld?
Alltså jag måste säga att jag har inte sett filmen, jag har bara läst boken och den är väldigt betagande. Alltså han frossar verkligen i de här lukterna, hur han beskriver Paris på 1700-talet, Frankrike, hur det stinker överallt. Alltså med spillning på gatorna, urin på bakgårdarna, ruttet trä i trapphusen, skämd kol och fårtalg i köken och leverat blod hos slaktaren och svett. Och otvättade kläder och ruttna tänder. Alltså man kan faktiskt känna den där obehagliga lukten i näsan. Men det som jag tycker är intressant med den här huvudpersonen, alltså Jean-Baptiste Grenouille, han beskrivs som en genial och avskyvärd gestalt. Han är ju själv totalt luktfri. Alltså han luktar ju inte. Han har ingen lukt som man kan förknippa med honom, och det är hans osynlighetsmantel. Så han kan ju röra sig i staden utan att folk reagerar på honom, för att han luktar ingenting. Han är som Mr. Nobody. Och samtidigt så är det här ju någonting som är positivt för honom. Men sen andra människor så tittar ju väldigt märkligt på honom. De tar avstånd från honom. De tycker han är obehaglig för att han inte har någon lukt. Och han längtar ju hela tiden efter att just som Thomas sa, att äga en doft. Ha någonting som han kan klä på sig själv. Alltså bli en människa bland människorna. För han är ju närmast omänsklig i och med att han saknar den egna lukten. Och sen i något skede så kreerar han ju sådana här dofter själv. Alltså att han ska dofta som en människa som doftar. Och då blandar han en bas som består av härsken fisk, ruttet ägg ammoniak, muskot, det här är då basen. Och sen till det här så kan man då sätta peppar, mynta, lavendel, terpentin, citron, eukalyptus och någon form av olja från någon blomma som geranium, ros eller apelsin eller jasmin. Och det här ska då bli den här mänskliga doften som han kan klä på sig då när han går ut bland folk. För att det står också någonstans att den som var herre över lukterna, han var herre över människornas hjärtan. Så att den som kan behärska den här, det här luktimperiet kan också härska över människorna. Och han vill ju att människorna ska älska honom. Det är hans mål. Och då måste han ju dofta någonting. Och därför söker han efter den här perfekta doften som ska få alla att bli hans undersåtar, så att säga.
Jag måste säga, när jag hör dig Marit beskriva den här textmässigt så bekräftade på något sätt hos mig den här tanken av att jag egentligen borde läsa den som bok. Alltså jag såg filmen första gången då när den kom 2006 i regi av Tom Tykwer. Det är för övrigt en av de absolut största europeiska produktionerna så där ekonomiskt sett som i det skede hade gjorts. En väldigt påkostad film och väldigt snyggt gjord och så där. Jag tyckte hemskt illa om den första gången jag såg den och nu såg jag den på nytt igår med tanke att vi skulle prata om den nu. Och jag tänkte att men kanske det har hänt någonting inom mig och kanske jag förhåller mig annorlunda till den nu, men jag har hemskt svårt för den som film. Och jag undrar om det har att göra med just att på något sätt de här symboliska dimensionerna eller den där tolkningsmöjligheten som ligger i en text finns inte i det när du tittar på det som film. Det är väldigt in your face. Och även om jag tycker att just den här scenen till exempel i filmen där han inser att han själv inte har någon kroppsdoft helt enkelt. Den är jättestark. Jag tycker att det är en av de där bättre scenerna i den för att den på något sätt säger någonting om honom som människa. Men i övrigt så tycker jag att speciellt i dagens läge så känns alla de här scenerna där han så att säga då tillfångatar och dödar unga vackra kvinnor vars doft han är ute efter och när han försöker få loss den här doften från deras kropp genom att linda in de här kropparna i olika trasor och olika smörjor och sen förädla den här doften. Det blir på så många nivåer så fel när man ser det visuellt. Jag tyckte att det blev om möjligt ännu obehagligare nu än vad det där första intrycket för mig visuellt var. Jag vet inte hur du, Thomas, kände inför filmen.
Nej, jag har ju, alltså jag älskar ju Tom Tykwers filmer så där i regel. Och jag menar, Babylon Berlin hör till mina favoritserier som är hans stora projekt, pågående projekt nu, och också hans tidiga filmer älskar jag. Men den här har jag hela tiden undvikit, alltså jag såg inte den när den kom för att jag på något sätt hade, jag kände på mig att den här vill jag inte se helt enkelt. Och nu då jag såg den så såg jag ju den på ett annat sätt i och med att jag visste att vi ska prata om den idag och jag måste se den, det är inte mitt eget val den här gången. Så att jag hade på något sätt hade jag ett visst avstånd från den, en distans då jag såg på den, att jag bestämde mig för att den inte ska komma mig in på huden så att säga. Jag börjar fundera nu, jag tyckte också om enskilda scener, jag tyckte de var oerhört snyggt gjorda. Men jag börjar fundera att hur skulle man ha gjort den annorlunda egentligen? Att här kanske just boken och texten är det, den optimala formen för ett sånt här konstverk. För jag tyckte nog att han i början, jag menar för mig som inte har de här direkta associationerna till starka stankar, så förde han in oss åskådare i den här stanken på ett effektivt sätt i början med sitt bildberättande, tyckte jag. Men sen just det som du pratade om, Silja, så det där, jag vet inte hur man skulle ha gjort det vettigt och bra på ett annat sätt.
Men jag måste fråga, alltså frossar filmen i det här dödandet och allt det här? För det gör inte boken.
Det frossar Nej. Inte själva dödandet, men de döda kropparna blir väldigt påtagliga. Och det är klart att det är de nakna, unga, vackra kvinnokropparna som blir väldigt i fokus rent visuellt. Och fast man förstår på något sätt att det ska vara den där essensen av skönhet. Man gör också ett nummer av att alla de kvinnorna är oskulder som han då tar till fånga. Och det gör ju att i och med att då samhället vaknar upp inför det här att det finns en mördare som vi måste få fast, så utgår man från början ifrån att det är en sexualmördare det handlar om tills det kommer fram då att de här kvinnorna är oskulder. Så att det finns ju den där bilden av den här oförstörda, genuina doften som han på något sätt är ute efter. Och det har en symbolisk mening som jag kan förstå att i ett textsammanhang blir någonting fint, men som rent visuellt blir problematiskt.
Jag tyckte också att skulle han ha frossa i det så skulle det ha varit så lätt att säga att okej, okay, det är det som är problemet. Men jag tycker inte han frossa, inte heller i nakenhet överhuvudtaget. Jag menar, det finns lite av det, men det skulle ha varit så lätt att göra ännu mer av det. Tvärtom tycker jag att den försöker dölja obehaget kring dödande så mycket som möjligt. Att förstås den här processen då han jagar dofterna är ju essensen, så den måste ju finnas där. Men som du också sa, att kanske texten är det optimala formatet för det här konstverket.
Mm. Nej, för jag tänkte att för att just det här med att visst, det när jag läste den här så väntar jag nästan hela tiden på att när ska de komma, de här obehagliga scenerna. För de finns inte, jag menar ganska tidigt så när han går där på Paris gator så känner han den här första doften av den här rena skönheten som han då hittar på en bakgård, en ung flicka på 13-14 år som sitter vid ett bord och rensar mirabeller, alltså körsbärsplommon. Och det är hans första möte med den här gudomliga, allt omslukande doften. Och han blir ju så betagen så att han stryper den här flickan. Och sen känner han sig så där på nytt född och lyxalig helt enkelt. Och så där. Och sen så småningom så inser han att hans liv har fått en mening. Alltså att hans torftiga liv som inte har varit värt någonting. Så nu inser han att han har ett syfte och att han ska revolutionera den här dofternas värld. Just på grund av att han har den här enastående utsökta näsan som kan särskilja 100 000 olika dofter. Och sen har han ett fenomenalt minne. Men sen tar det ganska lång tid. Han blir ju gesell hos olika parfymör och handskmakare och så vidare. Och på den här resan sen som för honom till Gras, som är en sån här metropol för doftämnen och parfymvaror och tvålor och oljor. Ett sånt här beskrivs som dofternas Rom, parfymörernas förlovade land. Och där sen så kommer han ju in på det här med att hitta den här, eller han har en sån här ung flicka som han har känt doften av, men han känner också att hon är inte riktigt könsmogen än. Så han måste vänta några år. Och under tiden så lär han sig då hur han ska utvinna den här oljan, den här essensen, den här principen, alltså den här doftande själen. Först ur döda ting och sen så småningom ur levande varelser, jag menar råttor och hundar och så vidare. För att sen så småningom komma fram till att hur ska han göra då för att fånga den här människans doftande själ. Och där började obehaget krypa in alltså. Och jag tycker att Patrik Syskin beskriver det oerhört fint det här och väldigt groteskt och obehagligt på samma gång.
Jo, jag tycker ju i filmen så tycker jag också att det finns den där samma, vad ska vi säga, den här långsamma upptrappningen och också det här, den här inblicken i en människa som har ett specialkunnande på samma sätt som det kan vara fascinerande att följa med en film om någon som är oerhört musikalisk eller någon som har ett väldigt utvecklat något annat sinne. Och jag tycker att det som är behållningen på något sätt är igen att lyfta fram det där att vara lyhörd för sin omgivning. Det är jättefint skildrat det här med just hur han orienterar sig via dofter överhuvudtaget och hur han kan särskilja på vilka avstånd saker och ting han luktar sig fram. Och det ger ju igen på något sätt en bild av det där att på riktigt se det som finns i sin omgivning fast med ett annat sinne. Den biten tycker jag funkar jättebra. Men det är ju just det där också att doften och lukten är ju någonting undflyende. Också sådär som konsistens. Det är någonting det är svårt att få grepp om. Och det är någonting som ändrar form ganska fort. Och det tycker jag också att man i filmen nog framhäver. Och säkert också i texten just det här. Hur någonting har olika tonlägen i olika faser så att säga. Så att det är jättefascinerande i sig. Men det är så oerhört svårt att skapa den där symbolnivån när du gör det i bild. Men det här med doften inom konst i övrigt, hur tycker ni att man tar det tillvara eller lyfter fram det eller använder luktsinnet inom konsten?
När jag funderar lite på de konstformer jag följer mest med, scenkonst, så det där har jag nu aldrig... No, nu är jag ju jävig, eftersom jag, även om någon skulle spela med dofter, så skulle jag inte sannolikt kunna identifiera det. Men också är det ju annars svårt i en stor salong, hur skapar man en doft som på något sätt jämlikt når alla i publiken. Däremot vad gäller rockmusiken, så där är ju doften inte egentligen ett element som skapas på ett medvetet sätt, men jag har tänkt på hur jag associerar rockmusik med svett till exempel. En riktigt, då jag som kritiker har recenserat rockkonserter mer som yngre, så var ju det svettiga på något sätt en väldigt positiv grej inom rockmusiken. Att beskriva någonting som en riktigt svettig konsert, så då var den liksom super. Och då är det ju inte doften som spelar en roll egentligen, utan det är det här svettens symbolvärde, det är som en fysisk egenskap mer än en doft som svetten blir där. Och överlag så inom den musik som jag tycker om, så en sån här doftfri musik kan man ju, det är en symbol man kan använda för någonting som är på något sätt dött. Även om, jag menar, på vilket sätt har en musik en doft, men man kan ändå använda den där symbolen för att beskriva att nu finns här absolut ingenting. Så i det avseendet hade funnits närvarande.
Mm. Jag tänkte på det när jag läste Philip Teirs senaste roman Jungfrustigen. Så finns där en scen där den här nyfamiljen ska gå på en utställning på Kiasma. Och på Kiasma visar man just då de här doftkrukorna. Ett verk som heter Babylon av den danska konstnärsduon Christian Skel och Morten Skriver. Och det här är ett verk som alltså har visats flera gånger på Kiasma. Det består av 29 krukor som är uppställda i en sal, och de har såna här pappskivor på. Och så kan man gå och lyfta på de här pappskivorna och dofta. Det här finns då dofter från växt- och djurrike, och sen då olika syntetiska dofter. Alltså sånt som doftar ganska gott. Som rosor eller syren eller vanilj eller kardemumma. Sen finns det också sånt som kan vara lite svårare att identifiera, som bittermandel eller sibetkattens körtelutsöndringar. Det kommer jag inte ens ihåg, jag har nog upplevt det här verket också själv. Och sen i mitten så finns det då en stor kruka som är själva Babylon. Och här så har man då blandat alla de här dofterna från de här 29 krukorna i samma kruka. Så det blir ett sånt här, som det här antika Babylon, där alla språk och kulturer smälter samman. Så här blandas alla dofter samman i den här stora Babylon-krukan. Och det här tycker jag är ett väldigt spännande verk som lockar till olika minnen. Alltså man kan resa med hjälp av de här, man känner dofter av syren, och så kommer man i syrenhäcken hos farmor och farfar, eller kardemumma, julen. Så det är ju också det att just med doften så kan man göra de här mentala resorna. Precis som också protagonisten i Parfymen, alltså att han kunde ligga och minnas, dra sig till minnes olika dofter och då flyga till olika ställen och kombinera olika dofter till nya sensationer, så att säga.
Jag måste säga att jag hade samma intryck av den här luktinstallationsupplevelsen i Kiasma som jag hade när jag som yngre var på besök på Picasso-museet i Paris. Att jag blev fullständigt jätteirriterad och tyckte att mitt huvud blev en enda gröt. För att det blev så många intryck på en och samma gång. Att där i Kiasma så minns jag att redan när jag hade doftat på kanske 3 dofter, så var jag så här att det är så störande, för nu börjar allting flyta ihop. Och på samma sak, jag menar egentligen i vilket konstgalleri som helst, så kan jag känna att jag måste koncentrera mig på ett verk. Jag blir hemskt trött när man går på en sån här visning där man ska gå från verk till verk och så ska man liksom beta av alla de här måstena som någon presenterar under tiden. För att jag tycker att till slut så flyter allting ihop, att jag får inte någon enhetlig konstupplevelse av någonting. Att jag vill koncentrera mig på en doft och ett konstverk i taget, för att annars så går på något sätt hela det där upplevelsen förlorad när det blir för mycket att det rörs ihop.
Mm.
Jag tror jag inte var på den där kiasmautställningen överhuvudtaget, åtminstone kommer jag inte ihåg det, men jag vet att skulle jag ha varit på den så skulle jag ju ha raskt promenerat förbi det där doftkonstverket och tänkt att jaha, tack så väldigt mycket för det. Att även om jag har ju inte 0%, utan visst känner jag vissa dofter faktiskt mer än andra, och där har jag tänkt att är det dofter som jag kände starkt innan den här hjärnskakningen som fortfarande finns närvarande i några nervtrådar, men jag utmanar aldrig det här mitt doftsinne på det sättet, så det var ett konstverk som verkligen inte var för mig.
Nej, det är lite intressant också när vi talar om det här med dofter och luktar och hur man minns, för att det sägs ju att 75% av det som vi känner och upplever varje dag som baseras eller påverkas av dofter och känslor. Och att vi är 100 gånger mer benägna att minnas någonting via doft än via andra intryck, som då till exempel syn eller hörsel eller känsla eller smak. Så det är lite intressant då, jag vet inte hur ni minns och kopplar saker och ting när ni nu har nedsatt luktsinne.
Jag antar att för mig så handlar det mycket om synminne. Det är det som det rimligtvis måste handla om. Delvis också hörseln förstås, men framförallt allt synminne. Jag försöker här febrilt tänka att är det någon minnen som plötsligt har dykt upp via någon doft som jag har känt? Nu så här direkt så kommer jag inte att tänka på det, men sannolikt finns det ju igen tiden före jag var 13, men det är nog synminne som är oerhört dominerande hos mig.
För mig så tror jag igen att just eftersom det har varit en övergående sak och att doften har börjat komma tillbaka, så uppskattar jag, tror jag, mera nu när man igen börjar känna så här nybryggt kaffe till exempel och så här. Men jag har tänkt överhuvudtaget på det här att rent det konkreta, att man har dofter, just det här att man kan förknippa doften med vissa människor, och också det här att man, utan att man kanske reflekterar över det, kan förknippa doften med människors hem. Att när du kommer in hos någon så vet du att ja, okej, okay, så här doftar det alltid hos den här familjen till exempel. Att det är ju nog sådana saker som sitter någonstans i ens bakhuvud som man kanske inte reflekterar över. Jag tänkte på det där, Marit, när vi diskuterade till exempel det här med smaksinne i den här programserien också, så kom vi lite, tangera lite det här just med hur starkt barndom kan vara förknippat med dofter, och att jul är en sån här kollektiv doftsensation på något sätt för många människor, att det finns den där kombon som många automatiskt associerar till.
Jag menar just kryddor till exempel är ju typiskt, jag menar då kardemumma och kanel och nejlika och apelsiner och allting det här, och som förknippas med julen, det är klart. Om jag tänker nu på sommaren, så det första jag kommer att tänka på är nyklippt gräs, doften av nyklippt gräs, eller hur naturen doftar strax efter regn till exempel. Så här. Alltså man tänker nu då att en människa kan särskilja uppemot 100 000 olika dofter. Det är ju ganska mycket. Och jag måste ju säga att när jag hade läst parfymen då, Patrik Syskind, så blev jag väldigt uppmärksam på lukterna och dofterna i min omgivning. Så jag gick omkring så där och nästan hyperventilera för att dra i mig alla de här dofterna. Och försöka verkligen särskilja och renodla de här dofterna.
Nu är jag ju här länge i mitt liv, accepterar mitt handikapp, men jag har sällan varit så här ledsen över att missa de här dofterna som ni nu beskriver, det här nybryggda kaffe och det nyklippta gräset och julen och så här, och stäcka, tänk allt vad jag har gått miste om och lyckats förtränga fram tills idag.
Men du behöver inte sörja så mycket, för jag tänkte på det när du sa det här att du just att beskriva en rockkonsert som doftlös. Att just det här hur man beskriver med hjälp av luktsinne saker som man alltså ska sätta en stämpel på i en annan bemärkelse. Så funderar jag också på det här med att jag märker att jag ofta när det gäller film till exempel har kunnat säga att det var ett mustigt berättande eller det var en mustig skildring och sådär. Och det är också på något sätt ligga väldigt nära det där med doftsinne. Och så har jag också funderat att fast man säger att okej, att det är något som är svårt att fånga i ett konstverk, så märker jag ändå att när jag tänker på det nu så har jag helt tydligt vissa filmgenrer till exempel som för mig automatiskt är förknippade med en doft utan att filmen i sig handlar om det överhuvudtaget. Till exempel de ungdomsfilmer jag växte upp med på 80-talet så har helt tydligt en sån här, det är pastellfärg och det är doften av hårspray
och tuggummi.
Ja, Hubba Bubba och hårspray och lite billigare parfym. För att det automatiskt är den där ungdomsvärlden som man på något sätt, det jag klistrar på den där filmupplevelsen, och på samma sätt med andra genrer.
Jag tror vi såg på olika filmer. Jag kommer inte alls att tänka på de här pastellfärgerna och tuggummi, mera betongdoften.
Ja, men tänk, exakt, betongdoften, det är ju också i sig någonting som doftar, och jag tänker på kyliga deckare, eller en annan sak av 80-talet, jag menar den här mycket krom och glas och den typen av ytor. Det har också en doft, fast det är svårt att på något sätt sätta fingret på exakt vad det är, vad metalldoften på något sätt som finns där. Så helt tydligt är det att ju mer man, även om vi tyckte från början att det här är ett sinne, det är inte så lätt att sätta ord på och vilka konstverk man kopplar till det, så uppenbarligen finns det ändå många nyanser i det hela.
Men det handlar ju inte om att dofterna i sig finns där, utan det är någonting som vi i våra hjärnor skapar den där doften, eller känslan av den där doften i de här konstverken. De finns inte där färdigt, och det är kanske därför som det så där spontant känns som att ja, men doften är ju inte närvarande. För det är vi själva som måste skapa de där dofterna.
Jag tycker vi kan fortsätta att skapa de här dofterna hädanefter på ett nytt sätt. Och så blickar vi fram emot nästa sinne och nästa avsnitt och säger tack för idag. Hej!